the Malmo Arsenal Supporters Club.
Då hälsar jag varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Arsenal Malmös podcast med mig, Rickard Henriksson. Och idag, den 4 april, så har vi med oss en veteran, Magnus Johansson. Varmt välkommen tillbaka till Arsenal Malmös podcast.
Tack så mycket. Roligt att vara tillbaka.
Ja, det är alltid kul att ha med dig. Hur är läget idag?
Det är bra. Men det kan ju inte vara bättre just nu. Vi leder i serien än så länge och... Tror jag.
Ja, du, jag vet inte. Liverpool spelar ju samtidigt som vi spelar in, så vi får väl hålla lite koll. Men vi börjar väl för 10 minuter sen.
Ja, det står 0-0 i alla fall.
0-0.
Ja.
Än så länge top of the league.
Ja, så att vi får ju glädjas. Men nej, det är bra. Det är det. Hur är det själv då?
Jo, men det är bra. Precis som du säger, top of the league. Nu kommer inte det vara, för de möter ju Sheffield United. Så att
så är det ju, så är det ju.
Men jag tycker det är bra. Det är, jag ser riktigt mycket fram emot avslutningen här. Även om jag tror det kommer bli tufft. För vi har tufft spelschema. Men det ser faktiskt riktigt bra ut.
Ja. Det tycker jag. De andra lagen ska väl möta. De har väl också Tottenham kvar att möta, tror jag.
Ja, det har de. Men sen har vi lite tuffare av de här mellanmatcherna som Chelsea, Aston Villa, United, som de inte har. Ja.
Och vi har Brighton på lördag.
Brighton på lördag är också rätt
borta.
Tufft. Borta.
Så att, nej, jag håller med att vi har ett tufft spelschema, men på något vis så ska vi vinna serien, så måste vi slå dem också.
Ja, men så är det. Och jag tycker till vår styrka så spelar vi ju den bästa fotbollen just nu.
Ja.
Och gjort över hela säsongen.
Så är det ju, så är det ju.
Men ja, vi får se. Jag tänkte vi ska ta det i tur och ordning här, och så börjar vi i söndags när vi åkte till Etihad och mötte Manchester City. Och ja, det blev ju 0-0, men det finns ju mycket att säga om matchen ändå, tycker jag.
Verkligen. Ja, alltså vi var på Etihad förra året och förra säsongen och förlorade med 4-1. Och på något vis så kan man säga vad man vill, att vi parkerar bussen och allt vad man har hört vi gjorde. Och det är ju klart att vi inte spelar det spelet som vi egentligen vill spela. Men samtidigt så hade vi ju lärt oss läxan. Och vi släppte inte in 4 mål. Och det är väl ett stort steg framåt.
Ja, men så är det. Och det tycker jag visar också på att Arteta har skaffat sig erfarenheten och utvecklas. För att det är trots allt ett mycket bra lag vi möter på bortaplan. Och det viktigaste var trots allt att få med oss någonting.
Ja.
Och vi hade väl inte tagit poäng där sen... Var det 2015 senast eller någonting sånt?
Det var något sånt, ja.
Ja, och då tycker jag då är det helt rätt att se till så att vi får med oss poängen. Sen håller jag med dig om att vi kanske inte spelade så som vi önskar eller som vi supportrar kräver och som vi har gjort tidigare. Men sen samtidigt, vi får med oss en poäng och vi är ju inte, jag tycker inte vi är så dåliga som alla säger.
Nej, alltså det är ju bollinnehavet som vi är dåliga på, men chansmässigt så är vi ju inte mycket sämre än vad City är, så att jag tycker heller inte vi gör en sån dålig match som många tycker, men det är ju självklart att vi hade önskat att vi skulle ha bollen lite mer och så, men jag är ganska säker på att nu vet vi hur vi ska spela försvarsmässigt mot dem. Så att till nästa år så kommer vi ha utvecklat en anfallsfotboll även i den matchen.
Och där är du inne på någonting. Jag känner att vi blev lite stressade när vi väl fick bollen i bra lägen. Ja. Kanske skulle stannat upp och fått upp bollinnehavet lite högre upp i banan.
Ja. Men... Någonstans så åker inte vi till Etihad och dominerar matcherna som vi ska göra på hemmaplan. Och då får vi ibland ta att det ser ut på detta sättet. Det kommer att se likadant ut när vi möter Bayern München borta.
Yeah.
Så att när vi möter riktigt, riktigt bra lag så får vi kanske acceptera att det ser ut lite på detta sättet. Och man ska ju heller inte glömma att när vi mötte City hemma så tror jag det var 60-40 bollinnehav till oss.
Mm.
Alltså så att det är så, och så är du ett riktigt bra lag så kan du anpassa ditt spel efter dina motståndare. När du känner att vi inte kommer att dominera denna matchen. Och det visar vi nu att vi klarar av det sättet att spela på oss, och det är en styrka.
Ja, men det håller jag med om, och det är vägvinnande, och vi behöver ju ha med oss den lärdomen när vi nu spelar i Europa då i Champions League. Ja. Och det vi behöver kunna det, för det har jag känt att vi kunde spela så precis när Arteta kom in då. Ja. 2020-2021 när vi tog kuppen och kunde spela lite mer på det sättet. Men då hade vi ju klart sämre spelare, så då var han ju tvungen att spela så. Ja. Nu tycker jag, om man menar, City har ju klart bättre trupp. Men startelva, deras bästa elva och vår bästa elva, då är vi ganska jämna, tycker jag. Ja. Där är vi uppe på deras nivå.
Ja. Så att, nej, jag tycker faktiskt inte det särskilt mycket att gnälla över den, över hur vi beter oss på Etihad. Ja, vi gör ett jobb där nere som visar att vi är uppe och fightas på en nivå vi inte har varit på många, många år.
Ja, det håller jag med om. Och sen ska man ha med sig också att City gjorde det svårt för oss. Deras press var ju väldigt bra. Det var inte lätt att spela igenom, även när vi försökte spela från backlinjen för upp till mittfältet. Men då var det var väldigt små ytor att spela igenom. Och det tyckte jag var synd. En sån som Ødegaard kom ju inte riktigt. Det är inte hans typ av match. När han inte får bollen rättvänd. För att han behövde ju göra sitt jobb i spelet utan boll. Ja. Vilket han är bra på. Men han fick ju inte bollen rättvänd vid fötterna, och då är det ju svårt att styra spelet.
Så är det ju. Och jag tycker att man alltså, ska vi ha en möjlighet även fotbollsmässigt, då menar jag i possessions, mot ett sak som City, så måste vi spela på en nivå som är på absolut topp. Och vi var inte riktigt där i söndags. Vi jobbade jättebra och vi fightades för varandra och försvarade grymt bra. Men vi hade inte riktigt skärpan, vi hade inte riktigt touchen. Vi kom lite fel i löpningarna, så att vi liksom... Och då blir det så här. Och så länge man ser att vi jobbar och försöker, så har jag inga problem med att det ser ut så här då och då.
Nej, nej, nej.
Och som sagt, vi åkte dit där och vi skulle ha poäng med oss därifrån, och vi fick poäng med oss därifrån.
Ja, och det var det viktigaste. Sen så jag tror lite, alltså det här landslagsuppehållet kom lite dumt för oss. Vi fick ju dessutom en extra match där mot Chelsea. Det blev väldigt långt avbrott. Och vi hade rätt många spelare som inte var iväg med landslaget, vilket jag tror det är bra, för det kommer gynna oss i längden. Men det kändes som att det var lite ringrostigt, för det var väldigt många spelare som inte hade spelat på länge.
Jo, så var det. Så att, nej, jag alltså jag tycker, jag är full beundran över hur vi tar oss an denna matchen, och en helgjuten försvarsinsats. Det har faktiskt varit två matcher nu som Haaland inte har haft ett avslut på målet mot oss.
Även om det var nära i och för sig.
Ja, men det var det. Men jag menar, de har två riktigt heta målchanser mot oss. Och det är nicken i första halvlek, och så är det denna Haalands chans i andra. Jag menar, två heta målchanser mot City på 98 minuter. Alltså, det är inte många som kan säga att de har det i facit mot dem på bortaplan.
Nej, och City rankas ju, i alla fall i mina ögon och många andras också, som Europas bästa lag.
Ja.
Så och då, stänga ner det så. Jag tycker ju de som Alltså det är ju framförallt, det är ju tre spelare jag vill lyfta. Det är ju Declan Rice, Gabriel och Saliba. Jag tycker det är ju ryggraden där bak.
Ja, det är det ju. Och sen är ju hela backlinjen väldigt, väldigt stabil. Mm. Alltså från målvakt och framåt. Alltså hela försvar. Alltså de menar inte bara backlinjen utan mm. hela linjen. Alltså de gör ett fantastiskt jobb. Sen behöver man en ryggrad. Och den är väldigt viktig för oss. Och de gör det jättebra.
Ja.
Så att, nej,
ja, men det är precis som du säger. Även Ben White och Kivio gör stabila insatser som hjälper till och stänga. Det tycker jag nästan är en... Nu spelar de ju som ytterbackar, men de är ju mittbackar i grunden.
Ja.
Och då har man ju ett bra försvarstänk. Vi har ju andra ytterbackar i truppen som inte riktigt är lika bra på att försvara.
Så är det ju. Men de kan vi snacka om sen när vi går på Luton-match.
Ja, jag vet. Du vet vem jag tänker på. Ja, men vi parkerar det, för absolut.
Ja.
Nej, men jag tyckte någon annan, för jag kände ju spontant när jag tänkte i efterhand, jag tyckte det var de tre spelarna jag ville lyfta lite extra. Jag tyckte Declan Rice framförallt, återigen tycker jag han är helt magisk och magnifik i hur vi bygger spelet och hur han återvinner boll och han ligger rätt i positionsspelet. Så jag tyckte att han var ju, han stack ut. Men är det någon annan spelare du vill lyfta som du tyckte var extra bra?
Alltså, jag tycker att Ødegaard gör ett fantastiskt jobb. Jag håller med dig att han inte fick ut så mycket offensivt.
Mm.
Men det är han som styr hela vår press. Även när vi sätter press på högt upp så är det han som sätter igång pressen. När vi försvarar lågt så är det han som styr pressen. Alltså man ser inte riktigt det jobbet han lägger ner, för att han är oftast alltså så väldigt, väldigt bra med bollen så att man ser bara det. Men där finns ju inte en spelare i vårt lag som springer så mycket som han.
Nej, han är helt fantastisk.
Och jag tycker ibland att man glömmer lite det. Det jobbet han lägger ner, inte bara i denna matchen utan i alla matcher. Sen givetvis håller jag med dig, Declan Rice, Saliba och Gabriel var ju helt fantastiska i denna matchen. Som de har varit hela säsongen.
Yeah.
Men jag tycker med. Hela den linjen är makalöst bra.
Ja, och jag tror det är därför också. Vi pratade om det, varför vilka spelare skulle vila mot Luton. Och jag tror det är så att Ødegaard är så pass viktig för vårt pressspel så att Arteta vågar inte riktigt vila honom.
Så kan det vara. Jag håller helt med dig. Nu ska vi inte börja snacka om Luton.
Nej, det är redan. Rätt. Det är lätt att glida in på det.
Ja, men Arteta har ju satt sig i en situation, och jag har sagt det innan, att han har ju satt sig i en situation där han inte har spelat in andra spelare.
Nej.
För vi har spelare i laget som hade kunnat spela på den platsen. Vi har Smith Rowe som hade kunnat gå in och göra det jobbet. Om han hade fått spela på den platsen någon gång. Men och där har ju Arteta en utvecklingsmöjlighet, vilket är bra för han är en ung tränare, så att det är bra att han inte är, eller det är ju självklart att han inte är fullärd än. Men jag har sagt det innan att det spelar ingen roll om du har en bred trupp om du inte använder din breda trupp.
Nej.
Och Arteta har ju faktiskt det som ett problem, att han använder inte sin breda trupp han har.
Nej, och där kan man faktiskt likna vid City, för nu spelade de Foden från start. Men de hade ju Grealish på bänken.
Ja.
Och det är två ganska, i mina ögon, ganska, det är olika spelartyper, men de är ganska jämnbra. De kan bidra med olika saker. Och där, Pep är ju mycket bättre på att använda truppen, för då spelar han Foden ena matchen, sen spelar han Grealish och sen har han de här unga Bob och, ja men han är mycket bättre på att rotera även i backlinjen. Den enda som spelar alltid är ju Rodri.
Ja. Och man har väl alltid någon sån spelare. Våra mittbackar spelar ju alltid. Och så. Det är skillnad att göra det kanske som en defensiv mittfältare eller mittbackar. Men övriga spelare, alltså rotera två spelare i varje match. Så är det inga konstigheter. Alltså. Men som sagt, där har han lite utvecklingsmöjligheter.
Ja, det håller jag med om. Det har vi ju pratat om tidigare i den här podden. Och jag tror vi kommer komma tillbaka till det. För nu blir ju matchandet tätt.
Ja.
Och nu är det nästan så. Nu är det inte så många matcher kvar. Så nu är det nästan att nu måste han nästan spela den elvan som är inkörda. För att, precis som du säger, de spelarna som kommer in, ja, de har inte spelat så mycket. Och då är vi beroende av att det blir tröttkörda. Som små skador på Martinelli och Saka, som också spelat väldigt mycket. Och det är ju risken att om du inte roterar.
Det är risken. Och sen är det ju så, om du nu glider vi in på den ändå. Men om vi ser lite igår. Så Smith Rowe, Nelson, alltså de orkar inte spela 90 minuter. Inte ens mot Luton. Och det är ju för att de inte har spelat. De kanske orkar springa mest på träningarna. Det är mycket möjligt. Men det är skillnad på match och träning. Och man såg det rätt så tydligt. Alltså om du såg Smith Rowes första halvlek och hans andra halvlek. Så första halvlek var han gudomligt bra. Andra halvlek så gör han ett bra jobb. Men han får inte ut någonting för att han har inte orken. Och det är drivet i steget. Så att man måste rotera om du har möjlighet till det.
Och jag så tycker att framförallt under den perioden, alltså kanske november, december. Där och då hade vi dessutom lite lättare matcher. Där tyckte jag att där borde ha tätt roterat.
Ja.
Och sen när du har matcher en gång i veckan. Men det, jag gillar det som du säger. Man skulle kunna byta en, två spelare i alla fall för att hålla dem varma. Och sen så turas de att rotera.
Ja.
För du har ju, vi har ju bra alternativ på de flesta positionerna. Ja. Så att du skulle kunna rotera mycket mer. I backlinjen, vi har Tomiyasu kan komma in som han gjorde nu. Och Shoshine Partey på mitten.
Ja.
Smith Rowe. Sen har du Nelson, Trossard. Herbert, Jesus. Det är ju inte dåliga spelare. Och du kan ju anpassa lite mer efter vilken typ av motstånd.
Så är det, va? Och det är det som har blivit liksom när han har roterat. Då har han gjort liksom så att han byter fem spelare. Så ska fem nya spelare komma in och så tror jag att det ska gå bra. Nu gick det bra igår för att Luton, helt ärligt så är det ju inte världens bästa lag precis.
Nej.
Så att det då funkar det att göra på det sättet. Men när vi möter bra lag så kan vi inte göra dessa byterna på det sättet. Och jag tror att det är ju också liksom en grej att varför ska man gå till Arsenal? Du måste vara startspelare om du ska gå till Arsenal, annars behöver man inte gå till Arsenal för då får man aldrig spela. Vi sätter oss i en situation där vi har spelare nu som troligtvis kommer att lämna i sommar för de inte får någon speltid. Och sen ska vi locka hit nya sådana spelare. Och det är jättesvårt alltså.
Men så är det. Och jag tänkte så, Magnus, vi sa ju inte att vi skulle gå in på damerna här. Men jag tycker nästan vi går in, eftersom det flyter ihop lite i diskussionen. Så vi går in på Luton här nu igen, för vi har ändå börjat på det. Och där var det ju, precis som vi sa, då gjorde vi ju lite byten. Det var ju fyra ändringar, visst var det så. Det var Zinchenko, Partey, Nelson och Smith Rowe kom in då jämfört mot City. Och då är det väldigt tydligt, han vilar, Kiwi.
Det var ju fem ändringar jämfört med City. Men Trossard har ju spelat regelbundet.
Ja, det är precis sant. Ja.
Så att det är ju inte en förändring på det sättet. Men det var fyra nya spelare som inte har spelat på länge.
Nej. Och om Arteta har gjort något byte tidigare så har det varit just Martinelli Trossard. Han har gjort liksom en rotation. Och det kan jag tycka jag förstår för att han tycker de är jämna och sådär. Och det är väl fine. Men ska du göra någon rotation, du måste göra det på fler positioner. Så de ja. Spelarna som är nummer två på positionen som Smith Rowe och Nelson, så att de får känna ja. Så att de är lite varma i kläderna när de behövs.
Ja.
Partey är inte så mycket att säga, för han har varit skadad hela säsongen. Så det tyckte jag. Ja, men jag kan tycka det var väl inga konstigheter. Han, jag tyckte inte jag gjorde bort sig heller, för det är ju grunden en väldigt bra spelare.
Ja.
Som saknar lite matchtempo, det syntes fortfarande. Det är inte, han är ju inte den han var förra säsongen.
Nej, nu. Verkligen inte.
Men då fick ju Declan Rice vila som hade spelat mycket. Och sen var det ja. Ändå intressant att han spelade med Partey som ensam sittande. Och sen så med både Smith Rowe och Ødegaard. Jag tyckte det var lite intressant ändå.
Ja, absolut.
Och Smith Rowe då vet jag som är, det är ju... Jag ska säga, många har ju, håller honom väldigt varmt om hjärtat, och jag förstår det. Det är en väldigt, det är en härlig spelartyp, för han går ju väldigt, han tänker ju framåt hela tiden. Men där tycker jag det blir så tydligt att han saknar ju timing och tempo när han spelar så lite. Så jag var inte jätteimponerad av honom igår faktiskt.
Jag tycker han är helt outstanding första halvlek. Han har, i mina ögon har han inte ett fel i första halvlek. Sen i andra halvlek, där kan jag hålla med dig. Men i första halvlek, så när han hade orken, så tyckte jag han var helt outstanding. Det är han som...
Jag tyckte han saknar ju, jag håller med dig till stora dagar. Jag tyckte han var bra, absolut, och det hände någonting. Men det är på något sätt, eftersom han inte har spelat så mycket, så saknar han den Smith Rowe som var för två säsonger sedan. Då tog han var lite rakare i sina beslut. Det var lite mer, det hände lite mer. Jag tyckte det var lite mer nu i sidled.
Ja, men så, han... Det blev ju en automatisk följd av att du liksom vill spela safe. Du vill inte komma in och göra bort dig, för att du vet om att jag gör bort mig så är jag ännu längre ifrån.
Ja, sant.
Så att det är ju klart att man är väldigt rädd. Och det, jag tyckte man såg det framförallt på Nelson.
Ja.
Som han safear ju hela tiden. Han tog ju inte något steg framåt. Jo, han tog ett steg framåt och sen tog han tre steg bakåt och spelade bollen bakåt.
Ja, väldigt mycket. Och jag tyckte Nelson hade någon konstig position också. Jag tror han måste ha fått något direktiv om att han skulle gå in i banan, för han var väldigt mycket i mitten.
Ja.
Och det förstår jag inte, för att hans styrka är ju lite, jag tycker han är ju lite lik Saka i sin spelartyp. Det är klart han är en sämre version av Saka, men det borde vara, han borde spela på samma sätt, ut på kanten, utmana och skapa liksom övertag på högerkanten. Men jag tyckte mer han var, gick in i banan på något konstigt sätt.
Ja, jag tyckte väl inte han var särskilt bra igår, men det är som sagt, jag tycker det är fullt förståeligt att man jag tycker i grunden att Nelson också är en väldigt bra fotbollsspelare, men får man aldrig spela så är det jättesvårt alltså att komma in och göra något vettigt.
Ja, men jag håller med det, och jag tycker det är synd, för att både då Smith Rowe och Nelson, ja, nu är de ju egna produkter, så de har ju uppenbarligen ett stort hjärta för klubben. Av den anledningen kanske vill vara kvar. Men om vi nu planerar att sälja dem i sommar, med den, när de får så lite speltid, vi kommer inte få speciellt mycket pengar för dem tyvärr.
Nej.
Och det, alltså, jag tycker det är dumt, för, och frågan är, kan vi fortsätta satsa på dem? Jag vet inte. Det är svårt. Det är nog inte mer än 10-15 miljoner någon är villig att lägga på dem.
Alltså, jag tror att det är många klubbar som är ute efter en sån som Smith Rowe.
Ja, kanske.
Där tror jag vi kan få, alltså, så som priserna är nu, så tror jag vi kan få en 300 miljoner för han.
Ja, du tror det. Ja.
Ja. Däremot så ska vi köpa in ändå en spelare som är bättre än vad han är. Och då snackar vi kanske om att vi måste slänga upp 600 miljoner för en spelare som vi kanske sen ska ha på bänken.
Mm.
Och det är där jag liksom känner att, alltså, att Arteta måste verkligen fundera på hur han ska göra. För att Vi kan inte ha 20 man i truppen och sen bara nyttja 15 av dem.
Nej.
Hårt räknat.
Nej, men jag håller
menar
med
jag inte. Nej, jag menar inte liksom Kalanka Cup-matcherna.
Nej,
jag menar
det.
Liksom i FA-cupen, ligan och Europa kupper.
Och det finns ju som du säger utrymmet. Ja, men kanske han en Smith Rowe, om han skulle spela, han skulle starta var femte match kanske.
Ja.
Ja, men det hade ju räckt i alla fall, och sen så ett par inhopp däremellan så att han fick spela varannan var tredje match. Då får det ett helt annat tempo. Då tror jag han hade känt sig delaktig för självförtroende och växt in i sättet att spela på också.
Ja. Man måste göra så om du har trupp. Annars så måste han ju tala om för spelarna att tyvärr är du inte tillräckligt bra. Men varje gång han pratar så säger han ju att alla dessa spelarna är ju så bra. Men han visar inte det. Arteta alltså. Och då, tycker det är, han är lite fel på det där. Sen är det svårt att gnälla på honom med de resultaten han har haft. Han har ju tagit oss från att vara ett mittenlag till att vara ett topplag. Och, det är som sagt det är svårt att gnälla för mycket.
Men det håller jag med om, och han har ju verkligen, jag ska säga, jag vill verkligen hylla Arteta och tycker han har gjort det jättebra. Men precis som du säger att det kan alltid bli bättre. De lagen vi konkurrerar med, de utvecklas hela tiden. Ja. Och ska vi ta nästa steg så är det ju det vi måste bli bättre på, utnyttja truppen som Pep gör med City. Han är ju jättebra på att rotera och använda hela sin trupp på ett helt annat sätt än vad det är klart det finns vissa undantag på. Jag tänker på han här stackaren som kom från Leeds som nu blev utlånad.
Ja. Men det är ju klart att
Phillips, precis. Jag menar
Men det är klart att där finns undantag och där finns liksom så, men vi vet ju Smith Rose hur bra han kan vara. Och man bara liksom längtar till att han var ju lika stor stjärna som Saka va, innan han åkte på sin skada. Och man glömmer lätt det att han var ju startspelare, jag tror till och med han var startspelare före Saka. Och någonstans så måste vi kanske börja titta på sådana saker också, att liksom han har den potentialen. Hur får vi ut det? Ja, det är ju inte av att ha honom på bänken. I och med att det är liksom de där reservlagsmatcherna som där finns i många andra länder.
Nej.
Så alltså de spelar ju aldrig matcher när man sitter på bänken.
Men så är det. Och jag håller helt med det. Där måste han bli bättre. Och det är synd, för det är klart att visst, han har haft lite skador. Och samma med Vieira och Partey. Det är klart att de hade spelat mycket mer om de hade varit skadefria. Men Nelson, han har ju inte varit skadad på hela säsongen knappt. Och han får ju aldrig spela.
Nej.
Och det är en sån som jag tycker att han, menar, åtminstone blir inbytt lite mer. För att han, jag tycker det är en intressant spelartyp. För att han erbjuder, han har väldigt mycket fotboll i sig. Men för att han ska få ut det så måste han få kontinuitet. För han är inte lika klok och har det naturligt som Saka. Men på ett sätt har han ju mer talang i sig egentligen. Men han kommer ju aldrig få ut det. Det låter fel. Han kommer aldrig bli lika bra som Saka, för han har inte samma, han är inte lika klok, han har inte samma fotbollstänk. Men hans teknik är ju outstanding.
Ja.
Så han har ju väldigt mycket i sig.
Men vi kommer ju hela tiden dit här, att får man inte chansen att visa det. Så alltså varför ska man spela kvar i Arsenal?
Nej, men så är det. Och jag tror ju, jag tror en av dem kommer gå i sommar. Kanske båda, men jag tror definitivt Nelson, han känner nog att han, jag tror inte han är jättenöjd.
Alltså Nelson, Enketia och Ramsdale är tre stycken som försvinner i sommar.
Ja. Enketia är också, för han är ju helt plötsligt, han är väl nästan fjärde var nu på anfallet. Ja. Så att, jo, men och det är ju rätt, för han tycker jag, skillnaden där, Nelson och Smith-Rowe tycker jag fortsatt, de hade ju ändå kunnat tillföra en roll i laget, men Enketia,
absolut.
Han tycker jag, han har sina kvaliteter, men där är min bedömning, han är inte tillräckligt bra.
Nej, han är, nej, men jag håller fullständigt med. Men jag sa de tre bara för att, alltså, jag tror Smith Rowe tror jag kan stanna om man hör hans uttalande.
Mm.
Så tror jag att han kan stanna, men rent fotbollsmässigt, om jag hade varit Smith Rowe så hade jag lämnat, i alla fall blivit utlånad.
Ja.
För det är liksom, han måste spela för att han ska kunna liksom kliva upp på den nivån vi vet att han kan.
Ja, nej, men så är det. Håller helt med dem.
Så att vi har ju ett spännande, en spännande sommar framför oss där vi liksom måste köpa in, ja, två nya målvakter måste vi köpa. För vad vi än liksom, så är inte han vår målvakt.
Nej, men det är, jag bara räknar kallt med att vi kommer köpa loss honom. Vi har ju en klausul, så att det...
Ja, det gör jag också, men han, så länge han inte är vår målvakt så är det ju två målvakter vi måste köpa i sommar.
Ja, men så är det ju. Men det jag tycker synd med de spelarna du nämnde, det är ju fyra engelsmän och fyra som kommer, och jag tror ju på det, du behöver en viss stumme av, och det spelar, det behöver inte bara vara just, men är det, spelar du i England så behöver du en stumme av engelska spelare, samma sätt om du spelar i Sverige eller i Spanien eller Tyskland, du behöver en stumme, och nu är ju den stummen lite halvt utanför laget.
Ja.
Och det är ju inte riktigt bra. Och värva engelskt från Premier League, det vet vi, det är dyrt.
Ja,
och titta på Ben White, kostar jättemycket, och Declan Rice och sådär, så att ja. Det blir de har lite att jobba med, så kan man säga.
Men det är ju som sagt att vi har satt oss i situationen själv.
Ja, men så är det. 100%.
För att alltså vi hittar inte, vi kommer att sälja spelarna billigare än vad vi kan köpa in den kvaliteten för.
Ja, men så är det ju. Det, tyvärr är det ju så.
Ja.
Om du skulle ta
Arsenal säkerligen tror annat.
Men om du skulle gå, om vi skulle köpa in någon motsvarande, då skulle du gå till ett lag som kanske Everton, Aston Villa, West Ham, hittar deras bästa spelare.
Ja.
Och de vill ju inte sälja dem, så då kommer de ju kosta 700-800 miljoner, som du säger. Ja. 600, det kommer kosta.
Ja. Och det... Ja.
Ja, vi får se. Men nu kommer vi lite på sidospår här. Men om vi ska gå tillbaka till Luton-matchen, där vi vinner ju trots allt med 2-0. Men vad är dina tankar kring matchen i övrigt?
Så jag tycker vi har en helt okej första halvlek.
Mm.
Framförallt första 30. Gör vi... Jag faktiskt tycker jag jättebra. Sen andra halvlek så tycker jag att vi ger bort initiativet. Och nu var det inte så att de skapar målchans på målchans. Men hade de fått in ett slumpmål till 2-1 så hade det blivit fruktansvärt stressande.
Ja.
Och det ska inte behöva bli det mot Luton hemma.
Nej, och det är för att vi slår av på tempot. Hade vi fortsatt som vi spelade i första halvlek och så spelat med det tempot och den intensiteten till kanske 75 minuten, fått in 3 eller 4-0. Sen hade vi kunnat göra de här bytena och mer kontrollera, för då hade de inte haft någon, de hade inte orkat. Nej. Sen om de hade fått in slumpmål, så det hade inte hjälpt.
Ja, men så är det ju. Det var väl det jag kände, liksom, att det var onödigt krampaktigt i andra halvlek. Men sen är det ju samma där. Alltså, vi kommer från en match i söndags där vi möter ett fruktansvärt bra lag. och spelar 0-0. Alltså, och sen i denna matchen, så de som var jättebra i första halvlek, som jag tyckte Smith Rowe var och sånt, de försvann, de orkar inte. Och då är det svårt för de andra att det är svårt för Smith Rowe att ta pressen när inte de andra spelarna orkar följa med.
Nej.
Och då blir det så här, och det är bara att hoppas att detta var en skithalvlek och alla byggs nu upp igen till på lördag, för det kommer bli mycket tuffare på lördag.
Det kommer det bli, men jag tror på lördag då kommer vi se ett annat lag, då kommer vi se bästa möjliga elva och vi kommer se lite mer den här intensiteten. Och det kändes ju på något sätt som att målet med denna matchen var, det var att vinna men inte ta ut oss.
Ja, men så den analysen är helt rätt. Alltså,
ja, och det lyckades vi ju med. Men visst, jag håller med dig att det är klart att hade vi lite mer skärpa i början av andra halvlek så hade vi kanske kunnat slappna av. Alltså visst, förstår man inte slappna av, men vi hade kunnat ta det, spela ännu mer kontrollerat med och behöva anstränga oss ännu mer, mindre i andra halvlek. Nu blev det ändå som att två mål är inte klart, utan vi behövde ju fortsätta spela på.
Ja, men så var det ju. Och det, men sen samtidigt, alltså vi vann matchen och liksom, ja, vi gjorde jobbet i denna matchen också. Och det,
ja, men det tyckte jag var väldigt snyggt första mål, tyckte jag. Ödegård och Havertz samspela där. Så det, jag tycker det är alltid kul när Ödegård får mål. Det känns som att han visar så mycket passion.
Men det gör han. Det är en... ja. Alltså vi snackar väldigt, väldigt mycket om Declan Rice. Och jag tycker att Declan Rice har varit makalös. Så jag hoppas alla tolkar mig rätt här nu. Mm. Men alltså Ödegård är... ja, jag personligen tycker det är vår absolut bästa spelare.
Ja, jag håller med dig. Sen så hyllar man ju Declan Rice lite för att man blir så imponerad när han kommer in. Han hade ingen startsträcka. Men Ödegård, han var ju bra redan förra säsongen. Men jag tycker att han är så pass viktig, och det visar ju också att han är ju kapten. Han är ju Artetas förlängda arm ut på planen. Han spelar i varje match. Han är jätteviktig, och han är sjukt bra. Jag vet att det var ju inte länge sedan de sa i studion att det var ju till och med någon av experterna som sa att han är Premier Leagues bästa spelare.
Ja.
Och jag... Ja,
ja. Ja, jag tycker det är en... Alltså han har liksom i stort sett allt. Han är grym på att jobba, ta det defensiva ansvaret. Han är makalös med bollen.
Och han kan avsluta, han kan slå avgörande passningar.
Ska man liksom vara lite så är det kanske hans närkampsspel, men någonstans så får kanske andra ta hand om det när han gör allt annat.
Ja, precis.
Så att, ja, jag tycker det är en makalös fotbollsspelare.
Ja, jag håller med, det är fantastiskt. Men du nämnde Smith Rowe, vi har nämnt Ödegård. Har du någon annan spelare du vill lyfta lite extra? Vi ska ju prata lite om Zinchenko också, kommer på, för att han är ju...
Ja.
Vad är din bild? Det vi vet att i den här föreningen har vi många råd och delade mening om honom.
Alltså... Ja... Jag tillhör de som tycker liksom att om man spelar vänsterback...
Så det ska du spela vänsterback. Ja.
Ja, men alltså som någonstans, alltså det är precis liksom som en målvakter. Många liksom hyllar ju att alla nu är så bra med fötter och sånt, men det viktigaste för en målvakt måste ändå vara att rädda bollar. Det viktigaste för en backlinje måste vara att försvara. Om du inte kan försvara, så ska du inte spela vänsterback.
Nej.
Och jag Zinchenko, jag tycker faktiskt han är makalöst dålig försvarsmässigt.
Ja, jag håller med dig.
Sen är det en fröjd att se han offensivt när han är resolut i sitt spel. Inte som han blev igår när han skulle spela avgörande passningar hela tiden. Men när han liksom spelar sitt enkla, fartfulla spel, då är det jättetrevligt att se han offensivt. Så att jag, om jag säger så, jag förstår att han ska spela mot Luton.
Mm.
Men han ska aldrig vara på planen när vi möter Liverpool och City.
Nej, jag håller med dig. Och det var han ju inte nu heller mot City. Det var ju väldigt bra att han inte, för då hade vi inte kommit under en poäng om han hade spelat vänsterback.
Alltså så att det är ju lite så, men som sagt, jag tycker att han är alldeles för dålig rent försvarsmässigt.
Mm. Men han är ju tillräckligt bra att spela som vänsterback, som du säger, mot Luton och de här botten 10 och neråt där, när vi möter dem på hemmaplan, då tycker jag då kan han absolut spela, för han bidrar ju mycket med i bollinnehavet. Det är han ju väldigt trygg och blir en extra dimension.
Och sen får vi inte glömma, jag tror att han betyder väldigt, väldigt mycket på träningarna.
Mm.
Alltså spelarna vi har fått in från City, de hade en helt annan mentalitet än vad våra gamla spelare hade. Så på det sättet så var det väldigt, väldigt viktigt att få in han.
Mm.
Så att jag är kanske inte där att jag vill bli av med han, men jag ser inte han som vårt första val när Timber kommer tillbaka. Det gör jag absolut inte.
Och jag tror ju att Timber, för jag ser att svårt att peta Ben White. Jag ser någon högerback i ligan som jag hellre hade velat ha.
Nej.
Men däremot Timber tror jag kommer att peta Zinchenko. De kanske kommer att växla lite, men som du säger, där kan vi bli bättre. Och Timber är ju, nu har jag sett honom för lite, men jag tycker att
han har gjort det.
Men jag har fått, den bilden jag har fått av honom är att han är en klart bättre försvarare än Zinchenko.
Ja, den bilden har jag också.
Så att det ska bli kul. Nu tror jag knappt vi kommer att få se honom denna säsongen. Han kan komma att få göra lite inhopp, men det blir ju först nästa säsong vi får lita oss på honom.
Så är det.
Nej, men det var bra. Då har vi stängt båda de här matcherna, tycker jag.
Ja.
Gör som många andra Gunners i Malmöområdet. Bli medlem i Malmös enda aktiva Arsenalförening. För mer information, gå in på arsenalmalmo.se och läs mer om hur du gör för att bli medlem. Där hittar du också vår webbshop som vi har i samarbete med Netshirt. I medlemskapet ingår också rabatter i samband med våra matchträffar på Drumbar samt rabatt hos Jack Sport i Svedala. Följ oss gärna i sociala medier. På Facebook heter vi Arsenal Malmö, på Instagram heter vi arsenal.malmo och på Twitter heter vi Arsenal Malmö. Välkomna till Arsenal Malmö!
Och sen hade vi ju samtidigt i söndag så spelar ju damerna cupfinal mot Chelsea.
Ja.
Och det var ju trevligt. Det var ju lite svårt där andra halvlek att följa båda matcherna. Vi satt där på puben, vi hade lite koll på telefonen, men det var inte helt lätt och jag har svårt att fokusera på två matcher. Så att jag har inte, det var svårt att följa. Men det blev ju seger. Men jag har sett lite highlights och sådär, men jag har svårt att dra några djupa analyser. Jag tänkte du satt och följde lite bättre kanske.
Ja, alltså jag såg ju, första halvlek följde jag ju helt och 30 minuter av andra. Sen har jag sett resten på i efterhand.
Ja.
Alltså, vi ska vara jätteglada. Jag är jätteglad att vi vann och allt möjligt och så, men någonstans så får vi inte liksom springa iväg. Alltså de spelade We Are The Champions på arenan efter denna matchen. Nej.
Det kan man väl, ja. Alltså på ett sätt kan man göra alltså, en kupptitel.
Vi måste liksom alltså... Nu vet jag att det är vissa som kommer att tycka att du bara gnäller du igen. Men det är ju faktiskt så här att damerna vill så väldigt gärna bli jämförda med killarna i allt. Publik, löner och allt sånt, så tycker de det är väldigt orättvist. Då måste de också börja få den kritiken de förtjänar i vissa lägen. Och om jag säger så här att vi säger väldigt ofta att den Kalanka-kuppen som ligakuppen är för herrar, den vill vi helst åka ur redan i första omgången så vi slipper spela den. Men för damerna så ska det tydligen vara som att vi har vunnit Champions League. Alltså vad är det vi... Det är fortfarande ligakuppen vi pratar om. Det är fortfarande Kalanka-kuppen vi pratar om.
Ja, och det där håller jag helt med dig om. Men sen tycker jag så här att helt enig att man ska absolut ta den seger med en nypa salt. Det är ligacupen. Sen å andra sidan, sen så kan det bygga någonting, och det är alltid skönt att få med sig en titel. Men man ska vara väldigt försiktig med firandet på så sätt, utan det är lite mer, ja, men det är en liten vänskapsmatch med lite extra glans.
Ja.
Men sen å andra sidan, har man väl tagit sig till en final,
så är det då klart att jag, vi ska då vinna den.
Ja, och då ska man få lov att fira också.
Ja.
Så jag tycker den är svår. Men man ska alltid vara så att på vägen fram till en final i Kalanka-kuppen, då ska man, ja, där ska man rotera. Det håller jag helt med om.
Ja,
sen
ja,
i en final, då ska man gå in och göra allt.
Det är ju klart att vi ska vinna matchen när vi spelar finalen. Det är ju inget snack om det. Och vi är, tycker jag, värdiga vinnare i matchen. Om man ser på spel och chanser och sånt, så tycker jag vi är värdiga vinnare. Men som sagt, jag tycker att vi är lite... det är liksom bara en vecka sedan vi förlorade med 4-1 mot Chelsea borta.
Ja.
Där det är närmare 8-1 än att vi ska göra 4-2. Den
och ligan är viktigare,
mycket viktigare än denna matchen. Men på något vis så kändes det, nu när man har sett dessa matcherna, så kändes det som att Edervall tyckte denna matchen var viktigare.
Jag tror inte han tycker det egentligen, men han måste väl, jag tror det är lite retoriken att han vill säga det, att ja, men den här var viktig för nu vann vi en titel och ingjuta lite mod. Men jag tror ju innerst inne så svider det att ligan är ju körd.
Ja, ja.
Och det är klart att det var ju det stora målet.
Jag ska säga det också, att ligan är inte körd för att vi förlorar mot Chelsea borta.
Nej.
Ligan är körd för att vi har förlorat mot Liverpool, West Ham och Tottenham.
Ja.
Det är det som har gjort att ligan är körd. Att vi åker på en förlust mot Chelsea, det är inga konstigheter.
Nej,
vi
stod
dem
med
4-1 hemma. Så det är inga konstigheter att vi åker på en sån förlust. Men
jag ska inte förlora mot Tottenham, för de är en nivå under oss.
Ja.
Och även Liverpool tycker jag. Men,
ja, West Ham.
West Ham också, ja.
West Ham hade inte tagit ett poäng av oss sen Premier League startade, eller Women's Super League. Och så vinner de över oss på vår hemmaplan.
Ja, det har varit på något sätt... Alltså jag upplever ju att jag gjorde väldigt mycket värvningar i, vad ska man säga, anfallet. Men det är väl snarare bak i planen som det inte riktigt har klickat.
Alltså jag tycker det är väldigt så att man, vi har gjort värvningar offensivt och sånt. Edervall har ju värvat in Blackstenius.
Han har värvat in Russo och Lacazette.
Men sen spelar han inte dem tillsammans. Alltså varje gång Russo och Blackstenius har spelat tillsammans så har det gått jättebra.
Mm.
Nu Du avgjorde, nu spelade de tillsammans när de gjorde målet. Jag har så svårt. Jag är rätt så negativ till Jonas Edervall. Vi kommer aldrig vinna Women's Super League med han som tränare. Jag tycker inte vi tar steg framåt. Jag tycker vi står lite och stampar. Fast han har liksom kunnat köpa in vilka spelare han har velat. Så närmar vi oss inte Chelsea. Vi närmar oss inte City. Vi gjorde ju givetvis det i fjol när vi kom före City. Men de hade hur mycket skador som helst i fjol. Jag tycker liksom att vi tar inte kliv.
Jag håller med dig, för att spelet klickar inte bättre. Sen så kan man absolut tycka att individuella spelare har blivit bättre och sådär. Som alltså Pellova till exempel sådär. Men jag håller med dig att vi spelade bättre för 2 år sedan. Ja. Då var det en väldigt tydlig spelidentitet. Det är klart, det har varit lite skador också som hackar upp det. Jag vet inte hur mycket det påverkar. Det är ju väldigt... Det är mycket byte där också. Där är det kanske nästan för mycket rotation i startelvarna.
Ja, så kan det vara.
För där tycker jag, just där som du säger, är det Blackstenius, är det Russo, Lacazette, alltså där blir man nästan, det är nästan för mycket rotation.
Ja.
För det blir ingen kontinuitet heller, så att den är svår och jag vet inte.
Ja, jag tycker verkligen klubben måste ta sig en funderare på, och för dem, det är vi liksom, det är Arsenal som damer har byggt upp med publiken och hela det. Alltså de får liksom inte vara dumma och rasera detta.
Nej.
Och fortsätter vi satsa och det inte kommer något resultat, så kommer det avta. Och då kommer det gå tillbaka till att det är 3-4 tusen på matcherna. Och vi måste se till att bygga vidare på detta här nu. Jag ser varje match i stort sett jag kan. Jag vet att de kan spela.
Mm.
De spelar sanslöst bra mot Chelsea hemma. Men det räcker inte att göra det en match då och då. Och där har vi någonting som inte stämmer. Och på något vis så känns det som att det har blivit en klubb för inbördes beundran. Framförallt i ledarskiktet i Arsenals damer. Edevall har tagit in 2 kompisar till sig som hjälptränare.
Mm.
Det är kanske inte det som man ska ha.
Jag tycker ju det är viktigt, och det kan man även säga lite till herrarna, lite som en målvaktstränare och sånt där. Jag tycker ju att det viktigaste för en assisterande tränare ska vara, det ska du ha din specialistroll och du ska tillföra någonting. Men det är jätteviktigt att du måste utmana huvudtränaren om du ser någonting som inte stämmer. För att huvudtränaren kan snöa in sig och bli förblindad på ett synsätt. Men om en assisterande inte utmanar det, då kommer ju huvudtränaren aldrig säga att det är någonting som är fel, att man är på fel väg. Och det tycker jag är superviktigt. Och det gäller alla assisterande tränare. Ja. Att det är superviktigt att man måste våga utmana. Och det får inte bli så att man, att det blir en för hierarkisk situation som man inte vågar säga vad man faktiskt tycker. Och det är ju lätt att det blir så om det är ens kompisar.
Nu vet jag liksom inte om det är liksom är på det sättet. Jag
har inget
belägg för det, utan det är liksom bara känslan man får, att liksom i och med det inte tas några steg, utan det står liksom, vi går inte tillbaka, det kan jag inte säga heller, men vi står liksom och stampar, vi vet liksom inte riktigt vad vi ska göra. Och där, som sagt, jag tycker vi måste börja fundera på hur vi ska ta nästa steg. Och tyvärr så tror jag faktiskt att klubben är så insultade med Jonas Edervall, så att jag tror att han kommer att vara kvar, framförallt nu när vi fick den här titeln som vi fick. Jag hade ju gärna sett ett tränarbyte Och jag hade gärna sett en sån som Fredrik Ljungberg hade kunnat blivit en alldeles utmärkt tränare för att ta detta laget framåt.
Ja, varför inte? Det är ju intressant. Han känner ju klubben, han har ju väldigt bra tänk och han har ju erfarenheten. Sen har han ju inte erfarenhet av träna damer förvisso, men det kan han ju med rätt assisterande så ja. Spelar inte det någon roll.
Jag tror det hade varit häftigt, men jag tror inte det kommer att hända, för jag tror att som sagt Edevall kommer att vara kvar. Och jag ska samtidigt säga det att jag hoppas verkligen jag har fel när jag säger att vi inte kommer att vinna ligan med han. Så att det är inte så att jag går och liksom hoppas att de inte ska vinna, utan jag hoppas ju verkligen att jag har fel när jag säger på det sättet.
Alltså det finns ju chans. Jag tror han får en säsong till. Men då tror jag nog han får, eller jag hoppas att han får kravet på sig. Men nu är det vinna som gäller. För att truppen i sig, det hade varit en sak om man såg att ja, men truppen håller inte. Då kan man ju inte heller kräva att vinna. Men Nej. Det finns ju väldigt mycket kvalitet i truppen. Speciellt offensivt. Jag tycker det är en del brister defensivt. Men...
Och han har ju fått köpa in spelarna han vill ha.
Ja.
Han har ju inte tagit över en trupp, utan han har ju köpt in de spelarna han vill ha. Precis. Och ändå så går vi inte framåt. Men som sagt, jag tror också att han kommer att vara kvar. Så att,
och sen är många av spelarna nya. Och då kan man få, okej, man kanske behöver en säsong på sig att spela in och sånt där. Så det vet man ju. Så jag tror han får en säsong till. Men jag tror nog att han behöver ha lite krav på sig. Och det tror jag säkert han kommer få också. Att nu behöver vi se lite resultat här.
Ja, det måste vi. Det måste det bli. Så att, men om vi ska återgå till matchen. Jag är väldigt glad att de vann. Mm. Jag förstår de som firar och så. Jag tillhör inte de som skriker ut min glädje och hoppar i fontänen för att vi har vunnit damernas Kalanka Cup. Jag gör inte det. Jag tycker att den ska behandlas på damernas precis som jag på herrarna.
Ja, men det håller jag med om. Det är liksom en vänskapsturnering med lite extra glamour. Men jag tänkte att det var en situation som jag tänkte fråga. Jag såg ju inte det när det hände, men det var en situation när en Chelsea-spelare och Edevall, när de rök ihop lite, och sen blev det väldigt hetsigt mellan Hayes och Edevall efteråt.
Ja.
Men som jag har förstått så hade ju var det någon överenskommelse med att man skulle använda samma bollar. Jag tyckte det lät lite konstigt. Och så hade då Chelsea-spelaren tagit in en ny boll och så hade Edevall reagerat på det. Och då hade då Emma Hayes blivit förbannad på Edevall. Det kändes lite konstigt, tyckte jag. Kändes som en dålig förlorare.
Ja, det är en dålig förlorare.
Ja.
För att det är så att Arsenal ville spela med lerbollssystemet.
Mm.
Men i och med där är ett av lagen som inte vill göra det, och det var Chelsea i detta fallet, så blir det sättet. Det är tydligen en sån regel de har.
Okej, okay.
Och då blir det enbollssystem. Men när de låg under och jagade kvittering i slutet, så får de ju ett inkast där deras Chelseas om det var hjälptränare eller vad det var, kastar in en boll som ligger på sidan.
Mm.
Och då reagerar Edevall att den bollen får vi inte spela med.
Nej, och han skriker
det på kanske ett sätt som inte är ord som vi ska säga här. Det är mycket möjligt. Och det tycker Emma Hayes att det var fruktansvärt, så att hon kunde inte tacka Edevall efter matchen.
Alltså behöver man inte gå och knuffas eller det?
Nej, och jag ser bara liksom, om det skulle vara tvärtom, om Edevall hade gått och knuffat på Emma Hayes efter matchen, vilka rubriker hade detta varit? Och hur lång avstängning hade han fått? Och nu tar FA inte ens upp det, har de mycket ut och sagt. Och det tycker jag är alltså det är nästan, om jag säger så, jag hoppas att Edevall knuffar till tränaren i nästa match.
Ja, faktiskt.
För att alltså, han kan ju inte få någon något om han skulle göra det nu. Alltså de sätter sig i en situation här att nu är det ju tillåtet att att man inte tackar varandra efter matchen och att man då istället knuffar till någon. Och så kommer man iväg med det.
Ja, och det, alltså där det borde man gått väldigt... ner och markera, tycker jag, och så att oavsett vad som föranledde situationen,
ja,
markera det här är inte okej okay, och så ge henne böter.
Ja.
Klart. Sen hade du inte behövt gå vidare mer än så.
Men jag tycker att hon är en som person som hon visar utåt är det en stor pajas.
Ja, jag håller med.
Och det är inte bara denna match, men jag tycker hon har varit väldigt arrogant i
hon är väldigt många arrogant, lägen. Ja.
Så jag har inga liksom, visst det är en gammal Arsenal-spelare, men jag har inga sympatier alls för henne. Om jag säger så att jag ser hellre att City vinner ligan. Jag ser hellre att de åker ur Champions League så att de inte vinner en enda titel i år.
Mm.
För att jag tycker att hon förtjänar, alltså hennes uppträdande är faktiskt under all kritik.
Ja, jag håller med. Det är inte snyggt. Och sen så, dessutom så menar hon ju att hon använder en retorik som menar att hon anspelar på att han är man och ja, därför beter han sig olämpligt.
Ja.
Det tycker jag,
ja,
det är ju fel kort att ta till, tycker jag.
Ja.
För då förstorar jag bara den här debatten.
Men hon var ju tvungen att säga något sånt. Det med hon har ju för ett antal veckor sedan gick ut och sa att det är inte bra om det finns par i lagen och så att hon var ju tvungen att säga någonting som fick över många på hennes sida igen.
Ja.
Tyvärr så tror jag detta slår tillbaka mot henne för att det är inte detta som de vill höra. Alltså de som är par i lagen, de bryr sig inte om någonting annat än att de bara ska få vara ett par.
Nej, såklart.
Alltså men jag tror att det var därför hon gick på det sättet hon gjorde, att hon skulle försöka rädda lite av sina egna misstag som hon har gått ut och sagt innan. Den känslan får jag, för du reagerar inte på detta sättet för en sån situation.
Nej, jag håller med. Det är klart. Och så, ja. Eller så är man bara dålig förlorare.
Ja. Och det är hon.
Ja.
Hon visade ju det när Arsenal vann med 4-1. Hon var ju... Det var inte mycket hon skakade hand efter den matchen heller. Så att hon är faktiskt... hon tycker att Edevalls uppförande är dåligt, men hon måste nu bara titta sig själv i spegeln.
Ja, men så är det. Men summerat då, Magnus, det blev ju ändå en seger, Kalle Anka-cupen, och det tänker jag åtminstone är bra för självförtroende, bra för lagsammanhållningen. Men som du säger, vi ska inte hoppas att de inte drar för stora växlar, utan det är fortsatt matcher kvar att spela av säsongen, även om det ser kanske inte kört, men det ser mörkt ut att kunna vinna.
Ja, alltså det har jag slått väck. Det vi liksom ska se till nu, att hålla Liverpool och United bakom oss.
Mm.
Det är det som, så ska vi sikta på att komma trea.
Ja.
Vi kommer inte högre. Och vi behöver väl 2 vinster till eller något sånt för att säkra tredjeplatsen, tror jag det.
Ja, och det får ju vara målet, och då är det i alla fall en bit på vägen. Och sen så då ladda om i sommar och ta nya tag.
Ja.
Och sen så på lördag då för herrarna så väntar ju Brighton bortaplan.
Ja.
Och det kan säkert bli tufft, men jag tänker nu med lite fräscha ben för dem, så på en del spelare, så tänker jag att vi måste bara vinna, för att jag ska inte säga att vi måste gå rent, men på de här 8 matcherna som är kvar så behöver vi väl Minst 6 segrar, säger jag.
Ja, det minst. Är det. Ja.
Och vi har ju då tuffast, på pappret tuffast spelschema, de som, om man jämför med City och Liverpool, så att ja, det kan bli tufft. Och då gäller det att, även om Brighton på bortaplan, det är tufft och det är många lag som har tappat poäng, så ska jag säga att det krävs nog en seger här, för att annars är risken att Liverpool drar ifrån lite i täten.
Ja, så är det. Så att nej, det är bara vinst som gäller på lördag. Så att ja.
Så får vi se, men jag tänkte som slutord, vad tror du vi hamnar i ligan? Tror du vi vinner eller blir det att vi blir topp tre? Det känns ju givet, men ja. Blir vi etta, två eller tre? Vad tror du?
Etta.
Du tror det, ja?
Ja. Alltså är vi med nu så känner jag inte att vi liksom behöver alltså vi måste gå för det, och går vi för det så har vi stora möjligheter att bli etta.
Möjligheterna finns, men jag är lite mer skeptisk just utifrån spelschemat och tycker att vi har det lite tuffare, men jag hoppas då rätt, vi får se. Jag sa ju förra säsongen att jag tror vi vinner, men jag börjar vackla lite nu att jag ja, vi får se.
Ja, vi får se. Jag säger att Liverpool leder med 1-0.
Ja, de gör det. Ja, det räknar jag kallt med att de vinner den, så att det,
ja, det gör jag också.
Ja. Det är inte där att, de ska tappa sina poäng.
Chelsea leder med 2-0 över United. Jag hoppas United sparar sig till söndag.
Ja, för det är visst, de möter Liverpool, va? Var det inte,
ja.
Så?
Ja.
Ja.
Så att, ja, så är det. Så är det.
Vi får se, men då tänkte vi skulle avrunda veckans podd där, Magnus.
Det gör vi.
Och så får vi hålla tummarna i helgen för tre nya poäng, och så tack till dig, Magnus, för att du var med denna veckan.
Det var lite så, och tack själv.
Och sist men inte minst, tack till våra lyssnare. Och så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. North London Forever.